Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag mår psykiskt mycket, mycket sämre när jag inte springer. Alltså det gör en jätteskillnad för mitt psyke. Mm. Det är bara, alltså nu hjälper promenaderna en del. Men jag tycker att springandet är... Det är liksom, jag har inget annat som funkar så.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst, men först vill jag bara slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen höra på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Året var 2015 och jag väntade barn. Halvvägs in i graviditeten kunde jag konstatera att det var slutsprunget för min del på ett tag. Kroppen markerade tydligt att den inte längre var sugen på löpning. Det kändes bara obehagligt och jag var dessutom kissnödig precis hela tiden. Så istället för att läsa löparbloggar började jag istället googla efter bloggar som vände sig till föräldrar och gravida. Och väldigt snart hittade jag den där bloggen som bjöd på hög igenkänning och många asgarv. Nämligen Hej Hej Vardag. Jag älskar det ofiltrerade och okonstlade. Det behövs verkligen i en tid då det är lätt att få för sig att det här med föräldraskap bara är rosenskimrande och härligt. Ja, precis som i en härlig Instagrambild alltså. Jag har fortsatt att följa Hej Hej Vardag sedan dess och ni kan ju bara gissa hur glad jag blev när jag nyligen lyssnade på en poddintervju med Louise Edlund Winblad som illustratören bakom Hej Hej Vardag heter och hörde henne säga att hon gillar att springa. Dock inte utan att precis som många av oss andra lätt hamna i ett läge där man vill prestera så mycket att träningen inte längre blir rolig. Så jag drog iväg ett mejl till henne och nu sitter hon här i poddstudion med mig och jag tror att vi svettas i kapp. Men det är inte eftersvettningar av löpning för min del utan det är mer bara värmesvett här.
Jag sprang ändå ner för backen här.
Du gjorde det?
För jag var ju sen i vanlig ordning så var jag ju på minuten sen.
Just det.
Så jag tänkte att det här var ju ändå lämplig podd att springa till, tänkte jag.
Ja men du, det är helt rätt. Själv har jag stått på en voj hit så att jag känner mig riktigt förslappad. Jag såg någon, eller jag hörde en intervju med en PT som sa att det här med elsparkcyklar det är liksom bara av ondo, man ska använda sina ben. Så här. Jag bara, okej.
Men det är inte lika roligt.
Nej, jag vet. Nej. Men du, superkul i alla fall att ha dig här och varmt välkommen hit. En betoning på varmt.
Tack.
Ja, men ni som lyssnar på det här känner ju kanske inte att det är då, det måste ju vara över 30 grader varmt i högsommar nu.
Mm, det kan bli en väldigt spännande podd, tänker jag.
Ja,
klädpåker. ja, exakt.
Hej, hej vardag, vad är det för någonting? Kan du berätta mer om det?
Hej vardag är ett, jag skulle säga framförallt Instagramkonto. Jag började teckna serier, jag skulle egentligen bygga upp en portfolio och så började jag teckna serier utifrån mitt liv för jag tänkte att jag kan inte hålla på och leta inspiration på annat håll utan jag tar där det närmast liksom, gräver där man står eller vad man säger.
Ja, men precis.
Och så började jag teckna serier om mitt liv som småbarnsförälder eftersom jag själv tycker att det är så otroligt många komiska situationer. Och så började det liksom där och sen började det lite leva sitt eget liv och så. Ja, jag hade väl tänkt att jag skulle bygga upp en blogg egentligen och sen bara driva trafik från Instagram. Men Instagram började leva av sig själv. Jag hade väldigt tur med tajmingen också, för jag kom när Instagram började liksom bli något större i Sverige. Alltså det var, jag tror jag började 2013 och då var det inte jättemånga. Jag vet att bara att jag hette någonting annat än mitt namn var en sån där grej att folk klickade in, och jag hade en tecknad bild som profilbild. Så det var väl timing och lite någonting annat kanske än vad man brukar se av föräldraskapet då i alla fall.
Ja. Men du är egentligen utbildad lärare?
Illustratör och lärare. Jag gick en illustratörsutbildning som var väldigt teknisk. Jag fick så mycket minus och gör om. Och, ja, det var helt knäckande. Jag tecknade inte på flera år efter det.
Vad ville de att du skulle göra då?
Ja, men vi tecknade bastuaggregat utifrån. Alltså sprängskisser där man liksom plockade isär prylar och tecknar olika delar. Och det är ju väl ganska kul, men jag är ju inte matematisk för 5 öre heller. Så att det där var ju... Ja, det var en del naturvetenskaplig illustration också. Man skulle zooma in på mossa och teckna sånt och sådär.
Alltså, det var din grej.
Alltså det är ganska långt ifrån serier om man säger så. Det var inte så... Jag tänker att det är ju inte onödigt, för jag lärde mig väl hur mycket som helst. Om inte annat så lärde jag mig verkligen att jag inte är bäst i klassen på att rita, som jag hade varit under uppväxten typ. Så det var väl en törn för självförtroendet, men också säkert ganska nyttigt. Och sen så då tänkte jag att det här kan jag inte jobba med, som är så dålig på det här. Så då fortsatte jag plugga efter och läste in lärarutbildningen. Och så hade jag franska också, så då hade jag 2 stycken ämnen. Så då var jag lärare, gymnasielärare i flera år.
I bild då? Eller?
Ja, i media främst. Ja. Men jag var på estetprogram första 2 åren var det väl. Ja. Och det är ju hur härligt, alltså vilka elever. De är ju så fantastiska estetelever, det är det bästa som finns.
Gud, jag gick i natur själv och man tyckte ju att de var så här flummiga bara. Så humflum. Men sen så hade man ju samtidigt en hemlig dröm om att egentligen så ville man ju gå där. Men det var att man fick ju höra också så här hemifrån, och alltså, men du vet, du kan ju inte bli någonting med det där. Du kan inte jobba med det där.
Jag hade faktiskt lite samma, och då ritade jag ändå hela tiden. Men det var ändå lite så här, det är bättre att ha dörrarna öppna.
Exakt, helgardera sig. Ja. Ja, men okej, okay, men minns du din första så här, illustration som liksom speglar föräldraskap?
Alltså jag gjorde nog... Jag hade ju bestämt från början, jag sätter ju liksom upp så här, lite regler för mig själv, för annars är det rätt att det inte blir gjort. Så där hade jag bestämt att jag ska göra en illustration i veckan. Och det får jag då inte börja tumma på, för då tummar jag på det sen. Så då hade jag bestämt att jag ska göra en illustration i veckan. Var jag jättestressad inför första då, så då hade jag tecknat på 4-5 stycken. Och då gjorde jag det ju liksom som att det var den karaktären som pratade liksom. Så då, det var väl, jag skulle tro att en av de första var i alla fall när jag då, eller karaktären, sitter på toaletten och underhåller barn samtidigt. Och det är roligt att toalettbilder är en av de första. För jag vet inte hur många toalettbilder jag har gjort. Alltså en gång skulle jag samla ihop, jag skulle ha någon sån föreläsning och visa liksom. Alla tänkte, men jag letar upp hur många toalettbilder jag, alltså det var för många.
Är det som dominerar?
Det måste vara det.
Det är dit man flyr när man vill ha lite egen tid.
Det är dit alla flyr när mamma går dit.
Ja, alltså det här är roligt att du tar upp det, för att min 5-åring, han är så rolig, för att han kan sova hur djupt som helst. Alltså han sover verkligen hårt nu för tiden. Och så tänker jag så, men nu går jag upp, måste jag gå på toaletten på morgonen. Det kan vara vilken tid som helst. Tror fasen att han kommer dit och börjar bulta på dörren och ska in, och han är så kissnödig och han är bajsnödig. Jag bara, alltså hur kan liksom dina tarmar komma igång samtidigt som jag kommer?
Det är en koppling.
Ja, alltså det är fascinerande. Ja.
Jag kan också stå och ropa så här på hela familjen, nu är det mat, eller nu ska vi göra det här, eller försöka prata med mina barn om någonting, och så bara till slut, det är ingen som lyssnar. Och sen när man går på toaletten, då tar det 2 sekunder så är alla där. Ja. Vad bra, då kan vi ha familjeråd.
Eller när man sitter och drömmer, någonting är så här jättebråttom och så vet man att sambon är på toaletten väldigt länge. Och så hör man ingenting, han svarar inte när jag pratar med honom. Nej. Men han likar mina instabilder. Ja. Och han bara, oj då. Han tänkte inte på det, han bara scrollade och likade allt som kom upp. Liksom. Busted. Okej, okay, men toalettbilderna är ju väldigt återkommande. Och det är ju så hög igenkänning på dem som är helt underbara. Och jag tänker också på den här när man ska iväg och bada med barnen som är ju ganska aktuellt nu när det är sommar. Och bara, vi ska bara ta med oss lite. Nu har ju vi bara ett barn. Mm. Men jag känner ändå igen mig i det här. För till slut så var ju föräldrarna helt...
Men man måste gardera för allt. Och så slutar det ändå med att man kommer dit och så har man glömt sin egen baddräkt.
Ja, och ingen mat har man med sig. Eller vi har glömt det flera gånger.
Ja, det står kvar på bänken hemma. Vattenflaskan.
Ja, men det var fokus på liksom barnet och att han ska ha ombyte och sandaler. Ja, det är jätteroligt. Men när började det ta fart för dig? När kände du att det här kanske jag kan liksom försörja mig på?
Jag jobbade 4 dagar i veckan på Barn i stan som webbadministratör, en tidning och en webbsida. Och en dag i veckan hade jag det här och sen började jag märka att det går inte riktigt. Så någonstans, 2017 på sommaren där så blev jag helt egen. Men då hade det varit... ganska lång tid som det hade varit lite mycket. Men det är ju rätt svårt när det går också i vågor. Och man har inte helt tid att... Det är ju den där, men jag hade inte helt tid att satsa ännu mer. Eftersom jag hade mitt andra jobb. Så då är det så här... Tänk om jag släpper det här nu. Och sen så hjälpte det inte om jag satsa.
Men det klassiskt var det här. Vad heter det? Ja, men det där när man ska ta steget liksom.
Ja, men exakt. Mm. Alltså det tog rätt lång tid och jag tror att min man var lite mer ängslig. Tills vi liksom pratade igenom och bara, men okej, hur många månader klarar vi oss på din lön bara? Och då blev vi väl båda lite lugnare. Att så här, ja, men okej, det kommer gå ett tag. Och jag menar, funkar inte det, då får jag ju ta något annat jobb liksom. Mm. Det är väl inte mer. Men det känns jättekonstigt att inte satsa nu. För det var liksom för mycket för att inte... Ja, men jag var tvungen att välja. Mm.
Och nu har du ju hunnit ge ut böcker och såna här som vi har hemma, några stycken så här små, vad heter de?
Pixiböckerna.
De är så bra.
Det blev jättefint i det formatet. Då tog de ju bilder som jag hade gjort och satt ihop liksom som, vad är det 7 eller 6 olika, gud det här borde jag ju veta, men i alla fall med olika teman.
Mm. Kanske är så när man har tillräckligt många barn, då vet man inte hur många barn man har.
Exakt, till någonstans mellan 1 och 2.
Nej, men de är jätteuppskattade i alla fall och sonen älskar dem. Men din mest engagerande illustration, vet du vilken det är? Är det någon sån toalettsituation?
Det där är så svårt, i och med att för Instagram-kontot växer ju. Så det blir liksom, men nu, jag la ju upp en nu som blev väldigt, eller ganska nyligen, som handlade om present till pedagogerna.
Den har vi också i närtid. Ja,
den var ju, den blev väldigt likad och spridd. Den handlar ju då om att tre kvinnor som står och säger vi måste köpa present till pedagogerna, och då säger den tredje att men det har ju papporna redan fixat. Och så blir det en tyst bild och sen så börjar alla askarva. Och så bara, men okej, skämt åsido, vad ska vi kräva?
Ja, jag förstår.
Och den var ju, den blir ju liksom kommenterad av många olika anledningar. Men den fick i alla fall väldigt många likes. Och jag fick faktiskt ett DM som skrev, tack vare din illustration så styrde alla papporna i förskolegruppen upp en present.
Gud vad bra, men ändå. Men hur är fördelningen kvinnor och män?
På mitt konto? Ja. Det är 93% kvinnor.
Ja. Men är det några män som återkommer och kommenterar och sådär som du liksom lägger märke till?
Ja, men det har jag. Jag har några liksom stadiga följare. Det var faktiskt... en eller två som skrev, den satt. Så det, sånt gillar jag ändå, att det är så här, men du inser att det här kanske inte är din bästa gren.
Nej, men det är bra ändå, för att jag känner igen det där verkligen, det här med presentpedagogerna. Det är så himla svårt också, vad 17 köper man? Liksom.
Ja, men exakt. Och sen så blir det, jag byter ju däcken, säger någon annan. Och så bara, då vet du vad du ska göra. Det är inte jättemycket tankeverksamhet kring... Alltså inte att förringa det, speciellt innan man byter däcken själv, är superimponerad av. Men att köra bilen till mecken och byta de här alltså jag har ju också gjort det, suttit och druckit kaffe i väntrummet för att sen få tillbaka nycklarna och köra hem. Det var inte jättemycket tankeverksamhet bakom.
Nej.
Jag, möjligtvis att jag funderade på vilken väg jag skulle ta dit, det var ungefär det. Men att köpa present till pedagoger och tänka hur ska man samla ihop de här pengarna i klassen, vad vill de ha, vad är rimligt, vad är orimligt, vad är liksom... vad är en lämplig present, vilka ska ha och så vidare. Det tar inte 10 minuter med bilen till parkeringen. Nej. Så det är sådana saker som man... Men det där är ju sånt som man inte heller, tycker jag, alltid är medveten om. Alltså även om man själv gör det. Jag vet att jag var med gästade en podd tillsammans med Marie Björk som har skrivit den här om jämställt föräldraskap. Och så sa hon att det är inget jobbigt att åka och handla, det som är jobbigt är att göra listan.
Ja.
Och fundera ut, vad ska man äta, vad är tomt i kylskåpet, vad har vi slut på? Jag bara, shit, det är ju precis så det är.
Ja, men gud, jag ska inte lämna ut min... Jag lämnar alltid ut min sambo lite grann. Jag brukar se det som att test om han lyssnar eller inte på avsnitten. För då brukar han ju kommentera att jag har sagt något om honom. Så jag kan ju säga om honom då lite grann, för vi ser om han lyssnar på det här. Nej, men han är bra på... Han åker till ICA Maxi. Sen ringer han från ICA Maxi och undrar vad vi ska köpa.
Det räknas inte som att man handlar.
Nej, det är lite mer så här, han startar bilen, åker dit och liksom sen så är det dags för mig att ta reda på vad vi ska ha för något.
Då sitter du på centralen.
Ja. Sen lagar han i sig maten, ska jag säga. Och det är han väldigt bra på. Men du, jag tänkte om vi ska liksom smyga in på det här då med löpning.
Mm.
För att någonting som jag la märke till då när jag var gravid och började så här... vad ska man säga, botanisera bland så här föräldrabloggar, gravidbloggar och sådär, så var det som att det pratades inte så mycket om träning överhuvudtaget. Och när det pratades om träning så var det, men läser lite så här, någonting lite fult. Och så fort man pratar träning så blev det lite så här prestationshets på något sätt.
Mm.
Såvida jag inte var inne på en föräldrablogg som handlar om just, du vet, någon som verkligen är triatlet och har bestämt sig för att jag ska köra min Ironman-träning fast jag är gravid. Sådana fanns ju också. Men det känns som att det fanns inget mellanläge med någon som tränade lite grann och vågade skriva om det.
Nej, det är nog...
Vad tror du om min spaning? Är den,
Ja, jag tror att det blir lite två läger. Antingen så är du den som tränar jättemycket och då är det helt okej. Och är du inte det, då får du helst inte prata om att du tränar, för då blir det ju... Jag ska ju liksom vara, vilket jag tycker om att vara, men till exempel den här, vad heter det? Pausen för folk i Insta.
Ja,
precis, frizonen, tack. Jag ska vara frizonen är min tanke från i liksom Instagram-hetsen. Och då är det ganska svårt att prata träning till exempel. Men jag sökte faktiskt på Baking Babies Mia när jag var, till exempel när jag ville börja springa efter graviditet. För hon tyckte jag hade liksom ett, ja men känns det så här då är det okej, känns det inte så här. Det här brukar vara det rimliga. Alltså det var liksom väldigt sakligt, det var inte så här känslomässigt du borde inte. Utan mer så här, hur känns kroppen, utgå från den.
Vad är det som väcker känslor, tror du? Alltså just det här med att om det är någon som pratar träning kopplat till graviditet och småbarnsliv.
Jag tror att det är för att vi är så extremt kroppsfixerade. Och att träning i typ 99% av alla fall handlar om att kvinnor ska få en viss kropp. Och när du är gravid så har du ju ingen kontroll över din kropp direkt. Alltså den lever sitt eget liv. Som du sa nu att du hade tänkt att du skulle träna hela och sen så sa kropp. Jag hade också tänkt att jag skulle springa sista graviditeten, för det tyckte jag. Men det var ju bara, nej men det går inte.
Nej.
Alltså den vill inte det. Och då tror jag att det blir, och sen den klassiska att så här, vem kommer i byxorna redan på BB och så vidare. Att det liksom, och vem klarar av att gå ut och springa så snabbt som möjligt. Oj vad snabb du var och komma i form. Och då handlar det om hur man ser ut, inte om man blöder eller om man har ont någonstans. Eller om bäckenet wobblar eller vad det kan vara. Utan det handlar om hur platt magen har blivit eller hur många kilo man har gått ner. Och det är ju så sjukt tråkigt att det liksom... Det har faktiskt varit det största motståndet med mig versus träning. Och det tror jag är grejen. Så om någon säger att den går ut och springer när den är gravid, så tänker alla att det är för att den här inte vill gå upp en massa kilo. när den är gravid. Eller, alla tänker såklart inte det. Men i min lilla bubbla så tänker jag att det är väldigt, väldigt mycket det handlar om. Och då känner man sig hetsad och så känner man att men gud, går folk ut och springer när de är gravid? Jag trodde att jag skulle ha min paus här från träning och kroppshets. Men nu ska jag tydligen inte gå upp någonting när jag är gravid heller. Och så.
Ja, men jag förstår. De här känslorna, kommer de från dig själv som du har haft med dig sedan tidigare, det här med att det är kopplat just till utseende och alltså att träningen är kopplat till utseende, eller var det någonting som smög sig på när du blev gravid? För jag gissar att du har sprungit innan.
Ja, jag har sprungit innan. Nej, det har nog alltid varit. Alltså jag sprang ju varje gång jag sprang, och det var nog, det ändrades nog efter graviditet. Men när jag sprang, när jag var yngre, så handlade det alltid om vikt. Och det blir ju inte kul. Nej. Alltså, det har ju bara, ja, vikt och utseende. Alltså, för vikten var kopplat till utseende. Så det har nog bara varit, jag har inte ens tänkt att man skulle kunna träna av andra anledningar, tror jag. Och det är ju inte så jättegångt om man kollar på hur det ser ut med löpsedlar och med tidningar riktade till kvinnor och tjejer. Alltså, det är ju det som, jag tror att jag fortfarande har svårt att hitta. Nu börjar det komma lite att det kan handla om hjärnan också.
Exakt.
Kvinnor har en sån också.
Tack Anders Hansen, bland annat.
Ja, exakt. Ja. Jag menar att det liksom, det finns. För sen så blev det också väldigt mycket prestation. Att det handlar om att bli så bra som möjligt. Alltså vi kan minsann, vi behöver inte tänka på våra kroppar för vi kan prestera. Och då blev det en sån grej också. Så det är svårt att hitta någon typ av balans, tycker jag. Att man kopplar bort. Men det var verkligen en, för mig var det en jätte stor grej att inse att jag kan springa och inte tänka på kilon eller kropp, hur den ser ut.
Har du haft sådana, eller är din inställning till löpning sån idag?
Jag bestämmer, nu vacklar jag, och det tänker jag att det är lika bra att vara ärlig med det.
Ja, det är det liksom, klart man ska vara.
Men jag tycker att de gångerna det har varit som roligast att träna är när jag har frikopplat det helt från vikt och utseende. Mm. Och nu inser jag, för nu har jag haft det trögt med att springa, och jag inser att det är för att jag tänkt väldigt mycket på om man skulle ta och bli lite fit, och då är det inte kul längre. Så nu är jag inne på att jag ska försöka jobba bort det där lilla monstret i huvudet, och det pratar jag aldrig om. Jag vet att det kan vara så här skönt för folk att höra att det finns fler som, framförallt när jag är sån här som ska vara, man får se ut som man vill, man ska göra som man vill, och man ska se till att man mår bra i huvudet, och vi är viktigare, vi har mer än bara vårt utseende som kvinnor. Och då kan det kanske vara ganska skönt att höra att även jag har mina spöken, men jag tror att det ofta också blir en sån här tillåtande grej, att man säger, ja men okej, då tillåter vi oss själva att ha de där hjärnspökena istället för att jobba emot dem.
Så som en trigger liksom. På
sätt. Ja, jag tror det. Det är lite som, jag tänker hela ätstörningsgrejen, så blir man ju, har man en ätstörning så triggas man ju av andra med ätstörningar. Det är inte så att man varnas av dem, utan snarare blir uppmuntrad av dem på något skevt sätt. Och det är väl lite samma grej, tänker jag. Att man, så därför brukar jag aldrig prata om att jag har såna där svackor också.
Men du tar upp en viktig poäng där. Jag menar, inte minst märker jag ju idag i sociala medier hur, ja, men många delar med sig av sin, jag säger absolut inte att det är fel, men jag har ju funderat ibland på om det alltid är så bra att dela med sig av allt. Ja, men jag tänker på psykisk ohälsa, ätstörningar, ortorexi, ja men ja, det kan vara allt möjligt. Men det där är också, det är klart att det handlar om mottagarens egna ansvar, vad vill jag få in i mitt flöde och så. Men det är ju inte helt okomplicerat.
Nej, men det är ju inte det. Och det är ju inte. Ja, jag tänker på det när man ser liksom, men just det här med vikt då, till exempel, som jag antar är ganska triggande för mig, att det liksom, om folk vill skriva om, eller så skriver om att det, när det tog över handen och det slutade med att jag bara åt si eller så mycket, då har det alltid fastnat för mig, hur mycket åt den här personen och hur mycket rörde den sig, ja, det skulle man kunna göra, alltså någonstans då, att det blir, istället för att tänka att den här personen la upp det här och mådde dåligt liksom.
Ja. Ja, och för mig då som också är förälder och liksom hade träningen i mitt liv när jag var gravid. Jag reflekterar ju lite grann idag när är man löpare och följer folk på sociala medier, så får man ju ofta en mix av både elit, motionär och subelit. Och då såg jag så sent som häromdagen, så var det då en ultralöpare, så de springer ju väldigt mycket, och hon var gravid. Så hon sprang ju, jag minns inte om det var 15 eller 20 mil i veckan, 15 mil i veckan, fast hon var höggravid.
Och det jag såg också sådana.
Ja, och det är så här, en del av mig tycker att det är jättekult. Och så. Samtidigt fick jag DM från, för jag liksom la upp den där screenshoten från Aftonbladet och skrev så här bara att jag tycker det här är jätteinspirerande, samtidigt så är det inte helt oproblematiskt eftersom det, så här kan inte alla.
Det är långt ifrån alla.
Det är tvärtom skulle jag säga ett extremt undantag om hur man kan göra. Men det är klart att Aftonbladet, som den tidning Aftonbladet är, så vill man ju lyfta någonting som drar klick, såklart. Men det är ju viktigt då ändå prata om att så här ser det inte ut för de flesta. Och det är inte, jag fick ju DM från personer som är väldigt, väldigt, som tränar mycket och som känner sig stressade av det här.
Ja, okej. Och det är så att, ja, men därför att man har det ju då som en, men det blir också så skevt när man lyfter den där pyttelilla klicken som klarar av att springa. Alltså jag menar, det är ju bara att kolla på en, du kan vara hur stark som helst och bli helt däckad av en graviditet. Alltså bli helt, alltså jag menar, foglossning är ingenting med, alltså det är hur mycket som helst, mår du illa, alltså du kan inte, du kan, för det var min grej tyckte jag med illamående, jag mådde så illa och jag bara så fort jag tänkte att du skulle springa så bara, gud, springa och så här, känna illamående hela tiden. Nej, det var verkligen...
Nej, inget kul. Men hur, om vi går då till din löpning så som den ser ut, har du... Nu sa du att det är lite trögt så där, men finns det, hur brukar det se ut? Har du någon kontinuitet eller är du mer så här när du får feeling eller liksom hur?
När det är nog som när jag bestämde mig för en illustration i veckan. Jag måste bestämma vilka dagar jag springer och att jag springer. Jag skulle säga att nu har jag valt att promenera en period bara för att jag måste värdera om löpningen lite, men jag märker att så fort jag har gjort så, om jag har så här riktigt, riktigt hetsigt. Nu har jag ett tredje barn också som är, hon är så sjukt intensiv. Så det tar jättemycket energi. Jag springer efter henne väldigt mycket, så det är min löpträning just nu. Men det gör också att jag så här, i kombination med att jag har haft extremt mycket jobb under både hösten och våren, har haft så här, okej, vet du, i höstas var jag så här, jag behöver inte gå runt och känna hetsen över att jag inte tränar, utan nu tar jag en träningspaus. Så bestämde jag, ska inte träna på 2 månader, bestämde jag. Och det var jätteskönt, för att annars går jag runt och har dåligt samvete hela tiden för att jag inte tränar. Och så tänkte jag nya tag efter det. Och då körde jag någon sån här från typ mellandagarna och jag kommer inte ihåg hur länge till, så körde jag någon sån här runstreak-grej. Typ bara, men jag går ut mellan läggningarna. När vi har lagt första barnet så går jag ut och springer, så kommer jag tillbaka och så lägger vi de andra 2. Det var jätteskönt. Och jag älskar att springa när man har småbarn. Därför att det är enda gången man är själv.
Förutom på toaletten.
Ja,
fast då är det inte så kul.
Där var inte själv.
Nej.
och då, så det är liksom... Det är ju helt ljuvligt då. Det är ju så här, bara jag liksom.
Kan du koppla bort allting då? Fast det var, du höll på med läggning, nattning precis och sen så...
Det är bara, då bara släpper jag det. Man tänker på massa saker, men jag har lite olika. Antingen så pratar jag med en kompis. Jag ringer ganska ofta till folk, för då håller man också nere tempot. Så att
smart.
Jag tycker att det är inte alltid, det är inte alla som uppskattar när flåset ringer, men...
Jag har några.
Ja, exakt.
Hej, nu får du prata, nu är du backe.
Så jag har några som jag kan ringa till. Och den tycker jag är, då får man ut det sociala också, så man kanske har saknat lite och får lite terapi på alla möjliga sätt. Så då körde jag det en period och sen bestämde jag, jag går tillbaka till mina 2 dagar i veckan och en på helgen. Men det har varit lite hackigt. Det har börjat landa i mig. Nu har jag liksom processat det här, släpper stressen över det och jag vet också att jag mår psykiskt mycket, mycket sämre när jag inte springer. Alltså det gör en jätteskillnad för mitt psyke. Det är bara, alltså nu hjälper promenaderna en del. Men jag tycker att springandet är... Det är liksom, jag har inget annat som funkar så för mig. Men jag får mycket, mycket mer oro och ångest om jag inte springer. Mm. Så jag måste helt enkelt hitta ett fungerande sätt. Men jag tycker att det är så fort, om jag kopplar bort prestationen och utseende grejen och bara bestämmer. Jag lyssnade lite när Elsa Billgren gästade dig. Ja. Och det tyckte jag var så här, men gud vad skönt. Bara, man går bara ut och springer, man mäter inte, man kollar in, man springer bara för att vara ute en stund själv. För så är det ju nu när jag promenerar. Jag är så här, jag promenerar för att, jag tror inte att jag kommer bli någon elitpromenerare av det. Och det är liksom ingen sån prestation i det. Nej. Så att jag tänker att får man bort det där prestationsgrejen.
Men det är så svårt tycker jag det här med just i och med att löpning är så mätbart och folk tenderar att kanske ställa frågor utan att tänka ibland, känner jag. Alltså om man får reda på att om folk får reda på att jag springer, då får jag ju ofta, nu vet ju de som inte vet liksom att, vad jag jobbar med då, utan de som bara vet att jag springer, vad gör du på milen?
Exakt.
Hur fort springer du då?
Hur långt springer du?
Hur långt springer
du? Hur ofta springer du?
Hur långt kommer du på en timme? Så här, alltså man bara, direkt kommer de här prestationsfrågorna. Jag tycker det är så fascinerande.
Ja, det är det.
Någon slags markör för, är det liksom för vår tid? Jag har liksom reflekterat över varför. Eller är det bara för att folk inte tänker när de frågar?
Men du vet, jag har ju den här stegmätaren i telefonen.
Just
och
det.
Då, för då har jag ändå tänkt, jag som sa att det inte var prestation. Jag har ändå tänkt att jag ska köra så 10 000 steg i alla fall. För att det kan ju bli rätt stillasittande. Så nu, jag ljög väl när jag sa att det inte var någon prestation.
Fast om jag bara får stanna där lite igen. Vad går gränsen mellan prestation och så här
koll.
Sunt, liksom en sund inställning till hälsa. Liksom.
Ja, det är sant. Nej, men, för det som är då, när jag går in på den, så är jag så här, jag menar, herregud, jag har ju suttit still. Jag har ju jobbat, jag sitter ju still när jag tecknar, så jag sitter ju still hur mycket som helst när jag jobbar. Och då när jag går in och öppnar telefonen och bara så här, nu har jag börjat promenera, jag måste se till att jag i alla fall promenerar en del varje dag. Då står det så här, vid den här tidpunkten förra året gick du mer.
Oj.
Man bara, men vad är det här?
Men varför måste jag skriva så för?
Exakt. Jag har inte ens gjort någon inställning. Alltså, den bara talar om, jag är så här, jag skiter i hur mycket jag gick förra året. Jag vill bara veta hur mycket jag gick idag. För att jag vill veta om jag borde liksom ta en liten runda till. Eller om jag har suttit still hela dagen eller om jag faktiskt har rört på mig mer än vad jag tror. Men då ska den tala om att förra året vid den här tidpunkten så gick jag mer. Och det är så här,
vad ska du göra med den infon liksom?
Exakt, då ska jag då känna mig kass.
Ja.
Alltså det är det som är den grejen. Och det är ju så med att allting är mätbart. Och det är verkligen, alltså för mig, det är så svårt att förhålla sig till. För att det är därför också jag fick en dipp när det kom till springandet. För att jag, när jag började springa regelbundet och mycket och började tycka att det var kul, då blev jag ju bättre och bättre hela tiden. För det blir man ju när man går från en ganska så här basnivå till att faktiskt börja springa mycket. Jag insåg också att jag inte känner mig bättre varje gång. Att det kan vara skittungt. Det var också så här jättenyttigt med att springa en längre, alltså en lång tid. Att inse att jag kan ha gånger när jag springer och tycker att det är så lätt. Jag liksom, ja, kan springa så här, efter en mil känna att jag har kvar energi. Och sen så 3 dagar senare ska jag springa och känna efter 500 meter. Hur ska jag orka att springa 3 kilometer ens idag? För att jag orkar inte. Alltså,
vad gör du då då? Fortsätter du eller kortar du ner?
Pass. Nej, men jag springer långsammare. Och sen så, jag har väl haft lite sådana där, det springer. Jag har väl mätt upp snarare så här, 3 kilometer var den här när jag körde runstreaken. Då springer jag 3 kilometer, det blir lagom. Men annars har jag haft 5 kilometers runda att det har varit. Och sen så har jag sprungit långrunder med en kompis på helgen. Det blir så här, vi pratar i 1 timme oavbrutet.
Ja, men det var så härligt när jag läste om det. Du sagt det i någon, om det är ett blogginlägg eller en intervju. Men liksom att du springer med Anna. Eller du kanske har flera springkompisar.
Ja, nu har jag 2 faktiskt nu. Det är bra att ha flera.
Det är sant. Mm. Nej, men då babblar vi hela tiden och hinner inte tänka på springet. Men det är ju så härligt. Och jag känner igen det där. Jag har ju också liksom, några springkompisar som man kör alltså, på helger. Och man glömmer ju att det är löpning.
Ja,
Det är så alltså härligt. Det,
ja, jag älskar det. Man tänker ingenting på att gud vad jobbigt. Och nej, nu kommer en backe. Och så, mm. Eller så här, nu lutar det lite uppåt. Det här blir
kämpigt. Man kan gå i backen också,
ja,
om man vill.
Exakt, ja, exakt. Det gör vi ganska... Men när vi hade sprungit länge, för det var Anna och jag som sprang tillsammans. När det var den här perioden när det blev bättre och bättre. Och då gick vi i prick alla backar, oavsett hur trötta vi var i början. Ja. För det var så här, om vi ska palla så nu kör vi liksom.
Ja.
Att vi går i backarna. Och sen när vi hade sprungit längre, då kunde vi ju springa upp för de där backarna och prata samtidigt. Fast Anna har berättat att hon medvetet ställde en fråga innan backen.
För att du skulle prata.
Ja, jag ska prata.
Men gud vad roligt, det brukar jag också göra. Min kompis kan ju prata på utandning också. Ja. Inandning och utandning. Så hon får ju, hon kör. Ja. Och, då sen, och det är så roligt för att ibland blir det så här, man är, kanske fick ett glas för mycket. Ibland kan det hända, dagen innan. För att det var så skönt och gott. Och så, och så kom man ut på lördag morgon och så liksom, men jag är lite trött. Ja, jag är också lite trött. Ja, men vi kör ändå. Och sen så kan det vara så här, oj, här kom det ett övergångsställe och de här sträcken på övergångsstället är ganska höga. Så vi får nog gå här.
Ja, det är nog lika bra att gå.
Ja, ja,
men det... Så man inte snubblar.
Ja, faktiskt.
Och fan skada.
Ja. Eller så här, eller vad jag brukar säga ibland så här, oj, nu kommer det ett övergångsställe. Oj, det slog över till grönt alldeles för fort här. Men det kan ju vara att det kanske är en bil som har startat någonstans långt bort, så vi måste vänta på. Nej, men det jag försöker komma till att man liksom försöker hitta en tillåtande och skön alltså, som inställning till löpningen. För att försöka så här, de här som frågar om tider och så, de får man ju bara försöka koppla bort. Men det är ju svårt.
Det är jättesvårt. Ja, men därför att om man har den där i sig någonstans, den vaknar ju till direkt om man får frågan. Mm. Och det är ju där, alltså, ja, jag kom till den där punkten när det inte gick, när jag inte blev bättre. Alltså det antagligen hade jag ju såklart blivit om jag hade fortsatt då. Men då var det inte kul och sen blev jag gravid. Mm. Och då kunde jag inte springa. Så då blev det liksom som en naturlig paus. Så nu är jag liksom på att komma tillbaka efter det.
Har du gjort någon illustration om löpning?
Jag har gjort några illröda, jättelångsamma löpare. Har jag två stycken? Ja, någon som blir omsprungen av en sån här jättesnabb och glad. Och så helt röd i facet. Och just det, någon som springer med barnvagn också. För det hade en kompis som skulle springa med barnvagn. Så när hon kom fram efteråt så satt hennes barn med så här, håret var helt stod rakt ut. Och hon hade typ så här gloögon. Och bara, vad är det som har hänt?
Ja, barnen hade fått lite fartvind där.
Ja, bara, vad hände?
Ja. Åh gud vad roligt, jag kommer ihåg första gången jag skulle springa med min son i en sån löparvagn. Mm. Och han var så liten, alltså han hade ändå kommit upp i den åldern då man fick, jag tror det var så 6 månader, då fick man ändå så här springa liksom ute med vagn då, för då, jag tror det var 6 månader, kanske var äldre. I alla fall, nej men han var helt vettskrämd, så han sa ingenting på hela rundan, han bara satt så här med uppspärrade ögon och liksom, man bara oj oj. Och så här, oj oj. Och jag hade ju så mycket såna tankar så jag höll ju nere farten jättemycket så här. Och sen så blev vi omsprungen och du vet så här, det är väldigt mycket pappor som är ute med löparvagnar. De springer ju skitfort.
Ja, ja. Absolut.
Och men oj oj oj.
Men det sa du i någon podd också ju, att det var någon som hade slagit rekord i springa med barnvagn. Då var jag tänkte så här, shit, de här barnen.
Men jag minns inte hur fort han sprang, men jag tror han sprang ju, du vet, det var ju så här 33, kan det vara 33 minuter
det
på
milen? Det var det, för jag lyssnade på det, jag hörde det bara nu häromdagen. Och då,
alltså,
och då var det så här, och så sa du att men den här gången var det med vagn. Va? Va?
Ja, nej, det är helt, alltså man förstår, det är svårt att ta in. Du har ju skrivit här någon gång att du har en image som träningsmotståndare.
Ja, exakt.
Varför har du skrivit så, eller varför har du sagt det?
Ja, men det var lite det som jag nämnde där förut, att jag ska ju vara frizonen och träning är ju så laddat. Nej, men jag tänker att man ska kunna gå in på min blogg utan att få höra om min träningsrutin.
Idag sprang jag milen.
Ja, exakt, exakt. Det gick så här fort. Och, att jag liksom, jag tänker att man kan slippa höra det. Det finns jättemånga ställen man kan, och sen är det en sak att komma in och förvänta sig någonting från någon. Men när man kommer in och så får man liksom, skulle man komma in och få ett kostschema hos mig så skulle man få lite av en chock.
Ja.
Så att jag tänker att min inställning får vara att det är okej att skita i det. Lite som jag säger nu också, att i höstas när det var körigt och jag bara gick runt med dåligt samvete, då bestämde jag att jag inte skulle träna. Och den tycker jag, den brukar jag också säga att det är, bestäm heller då. Jag har sagt det till min man nu, för han håller på hela våren och säger, jag måste börja träna. Jag måste börja träna. Jag bara, ja, eller så tar du en paus nu då.
Mm. Han bestämmer. Har tränat förut och har fått en
Men han är ju lite av, han är ju periodare, men jag skulle säga att han tränar mer än vad han inte tränar. Men just nu så har han då haft under typ hela våren en svacka där han har liksom pausat och inte kommit igång. Och sen är han så där, så sen tränar han, och då tränar han hur mycket som helst. Går upp klockan 5 och drar till gymmet och är där i en timme liksom, och sen så ja, så att han har liksom, han är allt eller inget människa. Vi är ju lite lika där, måste jag väl säga. Men då sa jag i alla fall, ja, men istället för att du ska gå runt med det här, så ta en paus istället, bestäm att nu tränar inte jag förrän i maj eller vad det nu kan vara då. Och den försöker jag ändå säga till folk, att gör det istället och börja om sen då. Man behöver ju inte bli helt stillasittande för det. För det kanske man inte mår. För det var ju det. Alltså mitt psyke mådde ju inte bra när jag pausade i 2 månader. Men jag slapp i alla fall ha hela tiden där att jag är dålig som inte rör på mig också.
Men går det att prata om... Jag har ju funderat på jättemycket. Jag är ju inte någon så här... Tycker ju inte att jag prestationshetsar. Försöker liksom hitta en, liksom ett bra sätt att prata om löpning som inte skapar allt för mycket stress hos människor. Sen är det ju ofrånkomligt att det blir ändå någon form av stress. Men går det att prata om löpning på ett så här kravlöst sätt? Och hur ska det göras i sådana fall? Har du några tankar om det?
Nej, men det är som du säger, att det beror ju väldigt mycket på vem mottagaren är. Alltså om jag sitter och säger att man behöver tänka på prestationen, bara att det hjälper mot ångest, då kanske någon som har ångestproblematik känner att den får ångest av det. Att jag säger att man ska springa. Alltså, så att det har väl mycket med mottagare att göra. Men sen så tror jag att man lyfter olika typer av löpare. Alltså som du ändå gör med podden. Att det finns liksom, det är inte alla som springer en mil om dagen och gör det fort, utan det är en massa olika typer av löpare. Jag tänker att sådana saker är ju... Jag mår jättebra när jag hör att olika typer av människor tränar och på olika typer av sätt, och att det inte är så himla... Ja, men gå upp klockan 5 och riva av en mil innan skolan börjar. Jag kan fatta att man är skitnöjd med det, för då har man ju liksom betat av allting. Men... det kanske inte lockar, eller kanske inte gör att jag mår jättebra alla gånger om jag läser det. Det är ju upp till mig.
Såklart.
Ja. Men jag tror att man kan prata om det mycket, mycket mer nyanserat. Alltså det blir lätt prestationsbaserat och men som du säger, att man får frågan om tid och sådär. Om man istället pratar om att man kan springa en gång i veckan och det är jättebra, man kan springa 4 gånger i veckan och dela upp det så här. Alltså att man pratar om i samma andetag också, att man faktiskt kan prata om att det finns olika typer. Man kan springa långsamt. Alltså som när Elsa pratade om att hon sprang 1,8 kilometer och du sa att vissa, eller om hon sa det, att vissa tyckte att ja, men då räknas det ju inte ens. Nej. Alltså sådana saker. Att det är så här, jo, fast det behövs ju. Man behöver ju höra om 1,8 kilometerna och man behöver höra om kanske 5, men så, man kanske inte behöver höra jättemycket om 2 milen. Jo, men det är också kul. Alltså, men, herregud, jag följer ju Clara Henry nu som liksom springer som en... Jag tycker det är jätteroligt att höra. Och det är ovant för mig, för jag brukar bli triggad av det också. Men jag vet inte, det är någonting med tonen.
Men hon, jag följer också henne. Och hon har ju inte alls liksom någon värdering kring fart. Utan det är ju bara så här att springa, liksom just... alltså hon springer ju mycket, men det spelar ingen roll hur tempot är liksom.
Nej. Och att det är så här, åh gud, idag var det så trög runda. Ja. Och då är det någon som har sprungit, jag bara sprang hon i ett dygn liksom.
Ja, herregud.
Och då är det så här, åh, det var jättetrög runda idag. Åh, vad skönt att höra att det liksom kan vara trögt. För det trodde ju jag när jag började springa. Jag bara, om ett litet tag så kommer jag kunna springa och det är alltid lätt. Mm. Och sen insåg jag efter ett tag att det kommer det inte vara.
Nej, jag tycker det är liksom en intressant diskussion, och det är ju som liksom en nöt man vill knäcka på något sätt. Så här, för att det är klart att absolut ska det inte handla om hets, men om man är, som du sa, det här med att köra en run streak liksom, eller move streak om man vill kalla det för det då, och inte springa. Så här, bara så här, några kilometer så här, bara för att rensa huvudet när man har haft en jobbig nattning eller vad det nu kan vara. Så här, det behöver inte vara mer avancerat än så, men det är svårt att få fram det på ett sätt som inte skapar stress, tycker jag.
Men jag tror att det är för att vi har de ideal
vi har. Alltså hade vi inte haft hela tjejer ska jogga hem från BB för att komma i form fort, hade inte den funnits, hade man inte haft de kopplingarna om att en smal kropp är en bra kropp, då hade ju folk skitit i vilket. Alltså då hade det ju varit så här, ja, men vad kul att man mår bra av att träna. Alltså, men nu ska ju allting kopplas till hur det ser ut och många gånger också såklart att man ska bli bättre och snabbare. Så det är ju det som gör det. Jag tror att det inte handlar, det handlar nog inte så mycket om hur man pratar om det i sig, utan vad som är bakom, tänker jag.
Jag måste ju säga då, mycket negativt har ju liksom pandemin fört med sig, men är det någonting som jag tycker är positivt då, om man ska ta fram det, så är det ju att man inte, att loppen har varit inställda. Aha. Att det har känts som att den så här, atmosfären kring löpning i sociala medier har varit så avslappnad på ett sätt. För det har inte handlat om, okej, eliten har ju fortsatt tävla, men motionärerna har ju liksom hittat andra drivkrafter. Mm. Och det tycker jag har varit väldigt skönt.
Nej, man har inte sett det där.
Medaljerna och...
Nej. Exakt.
Ingen fel idé, men det är ju någonting där. Är man lätttriggad som... Mm. Ja, jag tänker att många av oss är...
Mm.
Så vi får se hur det blir framöver då, med hur det blir med lopp och så, nu när det börjar lätta lite grann. Jag har en avdelning som heter snabba frågor. Vad ska man säga? Ja, frågor helt enkelt, tycker jag. För du får ju svara så långt eller kort som du vill.
Mm.
Och jag känner att vi kanske ska köra några sådana för att pigga upp oss lite där innan man simmar bort i allt.
Ja, jag känner att den här kaffet gjorde sitt.
Kör igång.
Mm. Det är ingen tävling alltså.
Man kan inte prestera här.
Hur snabbt svarade den som gästade?
Det finns en jury som inte syns som kommer att bedöma dig här. Nej då, det är helt, det är du som bestämmer hur du vill svara. Springa solo eller med sällskap?
Med rätt sällskap. Jag springer med en kompis så man får terapi samtidigt.
Just det.
Det är det bästa.
Favoritlöparskor?
Jag kör bara de... Gud, jag är så tårig. Heter de Asics? Eller
Asics, tror jag man säger. Ja. Någon speciell, minns du vilken modell du brukar ha som är favoriten?
Min förra modell, det är ju lätt för dig att veta, men den var jättebra. Och sen så när jag skulle köpa samma igen så har de ju, så utgår ju de och så gör de ju nya.
Ja, jag vet.
Så en för några år sedan modell tycker jag är den bästa.
Okej.
Okay. Bra. Så nördig är jag.
Men gillar du den för några år sedan så är ju sannolikheten ganska stor att den liksom har ny färg och liksom helt nya egenskaper.
Jag var faktiskt inte riktigt lika nöjd med den nya. Nej. Jag gillar, de får gärna vara lite studsiga och sånt, annars tror jag att jag får ont i knäna.
Gillar du sån här kolfiberplatta? Det är sån här trampolinskor.
Nej, det har jag inte testat.
Jag brukar ju...
Jag såg ditt inlägg när du la upp många olika skor och tänkte att här vill jag nog ha, tänk att ha en sån här samling, då skulle jag springa. Det skulle jag ju säkert inte, men det känns så härligt att man så här som en godisbutik, nu ska jag välja de här skorna idag.
Men det är så roligt för det här är mitt jobb, så har jag väldigt många löparskor hemma, och då blir jag så här, jag springer nästan med ett och samma par hela tiden.
Jag kan tänka mig det,
för att det är favoriterna. Så snör man in på dem.
Men jag gillar såna här som har liksom mycket studs, så att man då känner jag att det går lite lättare. Jag har också ett par, eftersom jag gjort ett swimrun-lopp en gång.
Nej, ja, vilket då?
Ö till ö. Alltså sprint, den som är en mil, inte den superlånga. Men ja, det var 3 kilometer sim, eller var det 2 kilometer sim?
Ingen aning.
Och en mil spring.
Gud, wow.
Ja, det var kul. Jag krålade inte ens, så vi körde bröst.
Ja, det också.
Men det var jättekul. Men det var ju väldigt roligt med de skorna, för de har ju noll studs. Men däremot var det ju helt ljuvligt när man sprang ner i vattnet och var så här varm om fötterna som man blir, och så bara kommer det in så här iskallt vatten. Det var så skönt. Ja.
Mm. Sådana här terrängskor liksom.
Ja, de är ju gjorda för att inte suga upp något vatten alls. Ja, det tyckte jag var, och har ingen studs. Så det var ju väldigt speciellt att springa där på grusvägarna liksom, utan något. Det
var helt hårt.
Ja.
Men så här, om du inte har testat med kolfiberplatta, det är lite kul. Jag tycker inte kanske på alla pass, men jag brukar så här, säga att jag så här, dopar mig lite grann inom citationstecken. När jag känner lite seg i benen, du vet. De där passen där man verkligen måste så här boosta lite med bra musik.
Exakt där jag är nu.
Ja. Ja. Och liksom de här skorna då, som man vet att de här skorna, de kommer verkligen att liksom ge mig svung i benen fast jag är seg.
Aha, exakt sådana är det jag vill ha. Är det sådana som är liksom platta under som går som en...
Eller? Du kan kolla lite grann på de skorna, som, om du så carbon någonting. Till exempel Asics har en modell som heter Nova Blast som jag älskar. Den är också så här, studsig. Alltså alla märken har ju någon modell med kolfiberplatta numera. Mm. Men just nu är mina favoriter Asics och Hoka.
Det här kanske ska bli min present till mig själv. Min andra present när jag redan köpt den. Men,
för sommarens löparundor.
Ja, det är en bra idé. Det är en bra idé.
Ja, men det är ett hett tips faktiskt.
Ja, tack, vad kul. Det är precis sådana jag vill ha liksom, som blir lite mer så att man känner sig studsig.
Ja, ja men det är så härligt liksom. Jag känner, alltså, det är så sjukt för att jag känner ju att det går fortare.
Ja.
Och sen så brukar jag starta min klocka. Jag kollar inte på den under själva passet, men jag startar den. Ibland så kanske jag kollar lite på den så här, bara för att se hur långt jag har hållit på. Oj, bara så här, oj, det gick ju mycket fortare nu än vad det brukar göra. Så att det är verkligen skillnad. Vilket är ju skönt om man har sega ben.
Jätteskönt.
Så det är ett tips. Du får bara lyssna på en enda låt under alla dina kommande löppass i livet.
Kanske Wake Me Up med Avicii. Den var sådär när en av mina nu börjar springa igen perioden när vi bodde in i stan. Då körde jag den.
Ja, men den är bra.
Det är kanske lite, att det blir lite lite stora steg och långsamt. Men, men den är, man blir piggad den. Det är i alla fall den första jag tänker på. Nu kommer jag säkert sitta hela bilresan hem sen och tänka på, jag skulle sagt den här låten.
Du får skicka, har du en låtlista? Brukar du springa med musik?
Nej, nu har jag inte gjort det på länge. Ett tag sprang jag ju bara med musik. Liksom. Men nu har jag mer sprungit med poddar eller böcker. Men man måste vara väldigt inne i en bok för att det ska funka när man springer. Alltså att det är så superspännande.
Ja, det håller jag med om.
Annars blir det för segt.
Ja, en podd kan funka. Mm. Om det är en podd som är lite så här, att det är liksom bra energisnacket. Liksom. Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Ja, är det så att du får feeling så får du gärna dela en låtlista.
Kul.
Om du kommer på att du vill. För jag tror många kanske tycker att det är lite roligt. Största myten om löpning som du har stött på?
Jag kommer inte på något.
Det är skönt ändå om du inte har stött på någon fördom.
Ja, jag får återkomma.
Jag får ju ofta höra så här, vad flyr du ifrån? Och så där. Och man tror att man springer att jag flyr från någonting. Så där. Men det kanske beror på.
Ja, just det.
Men det behöver man ju inte göra. Ditt värsta löparminne?
Det kanske var början på den där swimrun där.
För hade den, du chocken som kom eller?
Ja, alltså jag var ju gått en crawlkurs. Man får ändå ge oss för, eller ja, ge det, mig att jag bara signade upp på den här, ett halvår innan den skulle vara. På nyår bestämde jag min kompis att vi skulle köra. Hon hade kört någon innan. Och sen så var den här i maj. Och det var typ mitten på maj och snön försvann det året i början på april. Så det var så här, det kommer vara kallt i vattnet, det kommer det vara. Det var väl runt 10-12. Och så tänkte jag att jag ska ändå försöka kråla. Aldrig krålat på liksom öppet hav, men jag trodde att det skulle vara som att kråla i poolen. Så jag i där drog ner mina så här simglasögon som satt uppe i pannan, drog ner dem och tänkte jag testar så här. Och så bara, för det första så fick jag lite så här panik för det var så många i första vattnet liksom, och det var ganska vågigt. Och så var vi så många i där och då får jag lite så här skräck att man ska liksom krocka eller trycka ner varann eller liksom, men så som det kan vara i början på löppass också. Och så på med de där simglasögonen som immade igen direkt och jag fick en våg upp i facet och världens så här kallsup. Och så kom jag upp efter det och bara tog bort de här glasögonen och bara och pulsen var så hög av rädsla liksom, inte av. Och så tänkte jag så här, jag kommer inte klara att simma hela vägen över dit. Det kommer inte gå, för nu är jag så skraj. Så jag tog så här, jag tog verkligen, och min kompis var så här, hon bara, men vi tar det lugnt nu så här, på simningarna. Så för oss blev swimrunnen, då blev liksom simturerna blev typ en liten paus från löpningen. vi så här körde, hon är mycket snabbare. Men hon kör också bröstsim, så det var jätteskönt. Så vi var de enda på hela tävlingen som körde bröstsim. Så jag hann liksom få ner pulsen och lugna mig. Och så tänkte jag att, nej, så sprang jag hela nästa så här springdel. Så tänkte jag, jag vill inte ner i vattnet igen. Jag vill inte ner i vattnet igen, det kommer bli så jobbigt. Och så gick det bättre. Och sen så kom vi till en sån här, en av de sista, så var det liksom mellan några öar. Så det var typ turkost vatten. Och det var helt stilla. Och vi hade liksom kommit igång. Och det var, då var den simturen helt ljuvlig. Det var som att kliva ner i en pool fast det var jättekall. Och då vad skönt. Så här, det här ska jag tänka på. Så den första delen där, den var faktiskt inte kul. Mm.
Men sen blev det nästan kanske din bästa runda.
Ja, alltså jag tänkte att det här ska man göra. Det här är ju hur härligt som helst. Men sen har jag inte gjort det mer efter det.
Jag minns bara att hur yr jag var när jag körde. Jag körde också ett swimrunlopp för många år sedan. Och jag minns liksom att när man kom upp ur vattnet, det här är nog en vanlig sak jag fått höra sen, att man blir väldigt yr om man inte är van. Liksom. Alltså jag var helt, jag bara, herregud, jag fick liksom bara några, en halv minut eller någonting, bara så här, försöka komma tillbaka till.
Ja, och det är, ja, men det är för att den där skillnaden liksom mellan, mellan vattnet och sen komma upp. Ja. Men vi hittade också ett par killar som var ungefär på vår nivå. Så vi sprang om dem varje gång vi sprang. Och sen simmade de om oss varje gång. Och då visste jag, för min kompis som jag springer med, Linder, hon är sån jäkla vinnarskalle. Hon har ett sånt... Jag har inte den när det kommer till löpning. Eller, ja, nej, det har jag inte. Och jag visste så här, sista simmet, jag vet att hon kommer vilja att vi springer om dem så att vi kommer föra dem in i mål. Men jag orkar inte, tänkte jag så här. Hon får ta det här. Så jag körde med, jag simmar på. Och så stod ju hon där och lite hoppade på stranden när jag kom upp. Och då såg vi dem där. Jag bara, fast vi kom hinna före dem. Och så bara, okej, vi spurtar då. Så spurtade vi in, så vi kom före dem. Gud. Det var väldigt viktigt för oss att vinna med dem.
Ja, det var bra jobbat. Men ibland så kickar tävlingsjävulen in där liksom. Ja, vad häftigt. Men du, min nästa fråga var ju bästa löparminne. Det kändes som att det kanske var då där vid den här turkosa lagunen. Eller?
Ja, men faktiskt. Alltså det, jag gillar swimrun-grejen. Man blir liksom, man hinner ju inte bli så där kokande varm.
Nej.
Det är ju jättehärligt. Jag önskar bara att jag var lite bättre på att simma. Men jag kanske får köra den där. Jag pausar med lite, jag vill säga tantsim, men det låter förnedrande. Jag menar det på ett positivt sätt.
Mm. Ja, men det är väl jättebra. Man måste ju inte kråla. Alltså det finns väl så här, ja, men kortare lopp där man kan simma som man vill.
Mm.
Och se det som en liten frizon.
Jag tyckte också att det var lite roligt att vi drog på den där tävlingen. Det är ju liksom folk från... Det var ju folk från hela Europa som var så här proffsiga människor också. Så kommer vi där och kör vår lilla bröstsim. Liksom.
Ja. Ja. Sen är det skönt att det kan, alltså att det finns en bredd.
Ja.
För de swimrun-personer jag får upp i mitt flöde, det är ju folk som vinner tävlingarna.
Ja.
Eller som kommer på pallen.
Ja, men de är ju de, alltså det är ju så roligt att vara de där då som bara nästan vill komma i en hemmastickad våtdräkt.
Ja.
Liksom. Alltså att man är den där, ja.
Det är skönt att, jag vill se mer sådana i mitt flöde. Jag vet inte vilka jag får.
Du
får...
Men det känns som att swimrun är bara reserverat till sådana som är riktigt hardcore. Men där väger jag upp.
Ja. Shorts eller tights?
Shorts när det är varmt och tights när det är kallt. Det bästa är ju när man kör underställ. Alltså jag älskar att springa vintertid. Det är den bästa tiden.
Mm.
Så kör så här underställ och sen någonting över och springa då. Alltså jag tycker inte så mycket om att springa så här när det är sommar.
Slappa eller tajta löparkläder?
Tajta brallor och slappt upp till.
Och sen så undrar jag, keps eller solglasögon?
Nej.
Inget av dem?
Nej, det blir för svettigt. Nej, jag vill nog inte ha något av det faktiskt.
Solen lyser starkt. Vad gör du då?
Springer i skogen.
Sak du måste ha med dig på dina pass?
Telefonen. Alltså egentligen borde man väl ha, min man har tjatat jättelänge om att jag borde ha en sån här klocka så jag kan springa med den. Men
där man ser var du är någonstans eller? Nej.
Ja, men mer att jag vill nog liksom ha någon möjlighet att ta kontakt med någon, så därför har jag alltid med mig telefonen. Men den är ju lite klumpig, nu har jag någon sån här jättestor telefon också, så det blir lite krångligt.
Var någonstans har du telefonen när du springer?
Jag moffar ner i fickan vanligtvis. Så har jag haft så här, lite för stora byxor. För jag tagit, min man råkade krympa sidan så jag använde dem.
Jag, det är ändå smart.
Det är inte min största utgift, träningskläder. Och då har jag lagt den bak i den fickan. Men då har de varit lite stora. Så jag märkt så här, att de glider ner. Det är inte tipptopp. Jag har köpt någon sån här liten magväska också. Men då glider den upp. Jag vill ju ha den på höfterna för att det tycker jag är liksom skönast. Men den här glider upp och lägger sig liksom i midjan och studsar. Det är inte jättebra heller. Det bästa är om man kan stoppa den i någon sidoficka. Men man gör ju sällan tjejkläder med fickor.
Jag kan då kanske kasta in ett tips där med flipbelt. Som är som ett bälte som du kan ha antingen i midjan eller på höften. Och sen så, liksom, nu har den blivit väldigt uppdaterat. Så att nu finns det ju så här, som silikonprickar på insidan så att den inte glider upp och ner. Mm. Och sen så är det ett blixtlås så att du liksom kan ta på den. Alltså du behöver inte kliva ur den och i den om du förstår vad jag menar. Utan liksom du kan ha som ett blixtlås. Och där kan du liksom ha kontokort. Och min iPhone, vad är det här nu då? Ja, den är ganska bluffig, min telefon. Den kommer in där utan problem.
Oh, gud vad bra.
Så det är ett litet tips. Om man,
och den åker inte upp när man springer?
Nej, jag tycker inte att den gör det. Jag vill också ha på höfterna. Mm. Sådär. Mm. Sen beror det kanske lite grann på hur höfterna är konstruerade på varje människa. Då, men ja. Liksom, ja. Jag, på mig tycker jag att de sitter liksom kvar på höften utan att man behöver putta ner. Jag tänkte att vi skulle börja runda av förutom att om du känner dig peppad på det att du skulle få hisspitcha löpning. För de som lyssnar och kanske inte är, alltså kanske har en svacka eller inte vet jag, vill börja springa.
Mm. Då tycker jag att man ska ta med sig en kompis, springa superlångsamt. Så känns det jobbigt, sakta ner. Spring så långsamt så att du blir omkörd av pensionärer. Och bara fokusera på att babbla om allt det där du inte har hunnit prata om på länge. Det är mitt allra bästa tips.
Grymt. Jag måste faktiskt bara inflika där. Jag har faktiskt blivit omkörd av en dam på rollator. Ja. Jag var ute och sprang. Jag bara tänkte, nu ska jag ta det väldigt lugnt. Så här. Jag springer väldigt, väldigt lugnt. Oh, men hon har en bra fart.
Ja. 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 Ja.
Så, men det är inte alls så skämmigt att bli vad heter det?
Nej, det omsprungen,
omgången, omkörd kan man säga. Nej, ingen tävling.
Nej.
Ingen tävling. Om man vill följa dig och liksom köpa dina böcker eller sådär. Kan du berätta var någonstans går man då? Eller var surfar man in och så?
Ja, jag finns på Instagram så heter jag Hej Hej Vardag. Jag har också en blogg på Motherhood där jag nog heter Louise Edlund Winblad. Det kan stå Hej Hej Vardag där också. Vill man köpa mina böcker så finns de på nätbokhandlar och då kan man söka på Louise Winblad heter det där bara för att göra allting lite mer avancerat.
Härligt, vi har fått med alla kanaler nu. Podd har du också.
Jag har en podd som heter Soffhäng med Hej Hej Vardag. Och den finns, som man brukar säga, där poddar finns.
Exakt.
Spotify och podcaster och allt sånt där.
Härligt och ja, men supertack till dig för att du ville komma hit och bidra till en, ska man säga, lite mer inkluderande och kravlös syn på löpning.
Tack, så kul att få vara med. Jag känner att jag vill börja springa igen nu.
Ja, men vad härligt att du känner så. Och jag hoppas att ni som lyssnar på det här också känner att man behöver inte då ta tid. Om det har framgått att vi tycker att man inte behöver göra det alltid. Man kan springa på det sättet man vill. Och det här med att man måste springa en viss sträcka för att det ska räknas. Det är bara, ursäkta, men det är ju bullshit. Liksom.
Verkligen. Och sen faktiskt att det får vara lite jobbigt också.
Ja, absolut.
En liten stund. Alltså man behöver inte heller säga, nej men jag ska ju stanna när det var jobbigt. Utan jobba förbi den, för det är då det blir kul sen. Ja. Annars blir det ju bara den här jobbiga första sträckan om igen, tycker jag.
Ja, men jag håller med. Låter man det vara lite jobbigt ibland så blir det ju lättare på de lätta passen också.
Mm, ja. Exakt.
Om man nu känner för det.
Exakt.
Och då har du gjort beräkningar på det här hur omfattande selenbrist är i världen. Och då räknar man med att någonstans mellan 500 miljoner upp till 1 miljard människor har selenbrist.
Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistic.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Idag ska vi reda ut paradoxen kring selen, som ju utgör en viktig del av kroppens immun- och antioxidantförsvar. Och selenet, det kan ju vara både dåligt och bra. För mycket selen är inte bra, men för lite är inte heller bra. Klurigt, eller hur? Ja, jag blir i alla fall väldigt nyfiken. Och till min hjälp har jag en rutinerad poddgäst vid det här laget, nämligen Leif Österberg, som ska finnas med oss på länk just nu. Varmt välkommen hit.
Tack Petra, trevligt att få vara med här.
Och som sagt, du är en välkänd poddröst. Jag tror att de flesta har hört något avsnitt med dig. Men är det så att man kanske inte känner till dig, kan du bara kort berätta vad du jobbar med på Holistic?
Ja, på Holistic så arbetar jag som kunskapare då och föreläsare. Så spelar jag ju en podd här ibland också. Mm. Det är min huvudsakliga syssla och också senior advisor till kollegor. Och sen så jobbar jag också en del kliniskt också inom funktionsmedicinen då. Mm.
Selen, det är väldigt tvegat svärd, verkar det som.
Ja, det är så. Och det är ju en balans i alltihopa som vi ska gå igenom idag och försöka reda ut och få svar på varför det är så och nyttan med selenen. För selenen är väldigt viktig som vi ska se. Och det är ju inte så otroligt mycket forskat kring det. Det pågår ju mycket forskning nu och mycket spännande kring det här händer. Men en hel del känner vi till. Och bland annat på området när det gäller cancerbehandlingar, där kan man se en väldigt, väldigt spännande utveckling. Mm. Men som sagt, det är tvegat, så att det inte är helt enkelt på det området. Men många områden är det väldigt säkert att använda på, och det kommer vi främst att lägga fokus på idag.
Men vad är selen för någonting?
Selen, det är en av våra grundämnen. Och det här upptäcktes för drygt 200 år sedan av en svensk vetenskapsman. Det var Jacob Berzelius, och han kallades ju också den moderna kemins fader. Och det är så att det här är ett mikronäringsämne då, som finns i jorden. Och det är faktiskt väldigt lite av den. Så det här kan bli en brist i framtiden. Så att det är inte så bra egentligen, i och med att det här inte kan återvinnas, det här ämnet då. Så det är någonting som forskare ser som problematiskt.
Mm-hmm. Vad betyder det att det inte kan återvinnas?
Alltså när det har förbrukats då, så kan det inte återställas till selen igen. Utan då borta är borta liksom. Så att man har planer på att lägga undan selen så att säga för kommande generationer. För att kunna använda det, eftersom det är ett sånt oerhört viktigt ämne.
Jag såg här också att namnet selen kommer då från det grekiska ordet för måne. Det tyckte jag var lite spännande.
Ja, det stämmer det. Och Jacob Berzelius kallades faktiskt för Selene. Och Selene, det var en grekisk mångudinna som han inspirerades av när han satte namnet på det här grundämnet. Selenium heter det då på latin.
Hur gick det till när man upptäckte selenet?
Ja, det var ju så att Berzelius arbetade en del vid Gripsholms svavelsyrafabrik. Och då i sånt här rödaktigt slam som fanns i såna här blykamrar som man hade där. Det fanns den här sörjan, den här röda sörjan. Och den här började han undersöka då. Och då såg man att, trodde man först att det var ämnet tellur man hade hittat då. Och det var faktiskt som kattguld som det här selenet fanns bundet då. Och kattguld är en slags glimmer, det kan vi se i bäckar och så här, att det kan verkligen glimma som guld fast det inte är guld. Och där fanns det ju då även selen då. Och det där kom han på då och kunde lägga märke till att det hade en effekt.
Mm. Och sen då, efter vad jag har förstått och gått igenom litteratur och texter och så känns det som att synen på selen, den har förändrats genom decennierna.
Ja, verkligen. 1934 gjorde man en observation om selen som gjorde att man blev väldigt orolig. För det var ett område i USA där man hade boskapsjordar. Och de blev helt galna, de här korna som hade betat i vissa områden. De fick en slags neurologisk störning då som heter blind staggers, eller Lacalle disease kallas den för. Och det gjorde att de här djuren för det första tappade hår och de blev väldigt förvirrade. De sprang runt i cirklar. Så det var en neurologisk skada som selenet gjorde upphov till. Men då hade de också betat på extremt selenrika jordar och växterna som de betade hade tagit upp selenet. Och då var man verkligen orolig för det här med selen. Det startade verkligen mycket tankar kring det här, hur det är ställt med selen egentligen.
Ja, just det. För att det kan ju, som jag sa här i introduktionen, det kan ju vara både väldigt, väldigt farligt och även väldigt bra.
Ja, det är sant.
En dosfråga då?
Ja, det är det. Det är definitivt en dosfråga. Och det som är det kluriga i det hela också, som det här fallet då från USA från 1934 belyser, att det är stora variationer på mängden selen som finns då i jorden. Och som sagt, Norden är ju inte selenrik. Däremot Danmark har bra med selen i marken. Finland är det katastrof, det är ännu sämre än vad det är i Sverige. Och det har man ju sett då en stark koppling till hjärt-kärlsjukdomar och brist på selen till exempel.
Just den anledningen till att det finns olika mängder selen i världen, det liksom har med berggrunden att göra? Eller?
Ja, det är ju geologin som avgör det där. Då. Och i ett och samma land kan det finnas väldigt mycket, det kan också finnas brister i olika regioner. Till exempel i Kina så är situationen så. Nya Zeeland också är selenfattigt. Men för att nämna det här med historien, så 1957, då upptäckte man faktiskt att selen är ju livsnödvändigt. Och då var det en tysk forskare som heter Klaus Schwarz som kom på det här att om man matade råttor med en väldigt snål diet, då, gäst och socker i princip, så dog råttorna utav det som han gav dem. Men om han la till amerikansk bryggerigäst, ja, då överlevde de. Mm-hmm. Så att då förstod man att selen måste vara en avgörande faktor i det här intressanta experimentet man gjorde. Och då blev det en vändning när det gäller forskningen kring om nyttan av selen. Och 71 då upptäckte man till exempel att selen skyddar blodet, de röda blodkropparna, så att det inte skadas och bryts ner då. Och det var ju forskning då som man gjorde i Wisconsin som man upptäckte det här. Och man såg då också att det här är alltså viktigt för antioxidantsystem som vi har. Antioxidativa enzym då, som finns i kroppen för att försvara oss. Och ett oerhört viktigt enzym, det är ungefär 25 stycken då, så här, som påverkas av selen, då, selenberoende proteiner. Det var glutationsperoxidas. Och det finns det ju lagrat i kroppen på olika ställen, men mycket då i levern, eftersom den ska ta emot mycket toxiner då, som ger upphov till, kan man säga, fri radikalbildning, alltså olika ämnen som kan skada kroppen, skada celler till exempel. Så det skyddar till exempel också de här röda blodkropparna som vi har, som transporterar syre. Och syre vet vi är ju egentligen en fri radikal som kan ge upphov till en oxidation då i cellmembran, i fetter helt enkelt. Och då skyddar glutationsperoxidas och även andra såna här enzym skyddar oss. Så det är helt fantastiskt egentligen hur det här ska vara en otrolig balans för att vi ska må bra och så. Så att det är tveeggat. Det är det verkligen.
Alltså tänker man bor någonstans där det är väldigt mycket selen i jorden, så ska man då vara extra vaksam så att man inte får i sig för mycket? Eller hur ska man tänka?
Ja, alltså idag så är ju situationen ganska förändrad i och med att visst, alltså vi uppmanas att äta lokalproducerat. Och det är ju naturligtvis bra i många aspekter. Skulle man äta extremt mycket lokalproducerad mat i ett område där det finns väldigt lite selen, så får man ju en selenbrist.
Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistic. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Ha det nu riktigt bra, sköt om dig och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.